Genom Home Tunnel av Veronica Brovall. Under november och december 2003 befann jag mig den största delen av tiden i Chau Dok, en sydvietnamesisk stad på gränsen till Kambodja. Efter en timmes promenad upp på det heliga berget Sam Mountain vid 5-6 på morgonen ser man solen gå upp och Mekongdeltat breder ut sig likt en oändlig sjö. Jag var i Chau Dok tillsammans med 20 vietnamesiska och 18 utländska konstnärer. Vi gjorde skulpturer till stadens nya skulpturpark. Jag fick se mycket av omgivningen och hur den partipolitiskt korrekta vietnamesiska konstvärlden fungerar. Men konstnärligt blev det svårt. Jag kunde inte få ihop trådarna. Att producera en skulptur som skulle accepteras, passa in i de rådande arbetsförhållandena och organisationen och ändå ha kvar min idé och uttryck. Efter invigningen av skulpturparken åkte jag till Saigon, Ho Chi Minh City, och köpte en turistguide-tur till Chu Chi-tunnlarna. Det gigantiska tunnelsystemet i Chu Chi, där tusentals soldater hade levt under marken, var fascinerande. En strategi som säger att vi gör det omöjliga. Vi flyr inte det vi anser vara ett problem. Vi stannar där konflikten pågår. På vägen tillbaka från tunnlarna till Saigon, Ho Chi Minh City, hade jag bestämt mig för att inom ett år göra en skulptur i Saigon med titeln Home Tunnel. Jag ville åka tillbaka och göra ett verk som bar med sig en känsla av personlig frihet och en vilja att lämna begränsande idéer bakom sig. En skulptur som skulle vara min, mitt ansvar, gjord med mina material utifrån mina frågor. Konfrontationen skulle ske genom att sätta ihop den ordning som ett hem har. Ett oaktivt hem, låst och tomt på positiv styrka och energi. Jag stal sedan tunnlarna, affirmerade och tog dem för att jag behövde dem. Tunnlarna är det som existerar där det egentligen inte går att leva. Home Tunnel skulle byggas i ett hus, ett redan existerande hem, och möblerna göras om till fällor, omöjliga att använda. Ett tunnelsystem skulle gräva sig igenom möblerna, sprida sig och ta över hemmet. Home Tunnel skulle inte bli ett platsspecifikt verk. Det handlade inte om Vietnam eller Vietnamkriget. För mig handlade Home Tunnel om strategin att välja att vara kvar i problemet. Att resa sig över det, existera i det och på det sättet göra det svagt, förgöra det, äta upp det och låta det gå igenom hela kroppen. Att överskrida sig själv. Jag skulle bo i huset under hela perioden. Leva där i vardagen, i mitt omöjliga hem. Jag återvände till Vietnam den 4 december 2004 och stannade i 3 månader. Saigon är en affärsstad och har inget av den kulturella prestige som huvudstaden Hanoi besitter. Det tycks inte finnas någon nödvändighet för konst. Allt är kommers, trafik, utveckling och överlevnad. Människor åker eller är på väg någonstans. Vardagen tränger bort den. Allt har en funktion, alla har en uppgift. Man behöver ge sig själv plats, veta vad man vill. Vara större än det som inte finns. Fler och fler vietnamesiska konstnärer söker sig till Saigon. Det är mindre politiskt kontrollerat i söder. Stadens puls är bra för dem. De vill kunna jobba i fred och gömma sig i mängden. Vietnam är inte ett fritt land. Men rädsla och oro, gör inte så, akta dig, försvann för mig när jag var där. Det går inte att ha ett normalt liv i Saigon utan att lägga dessa rädslor åt sidan. I det socialistiska Vietnam kontrollerar politikerna fortfarande konstscenen. Även om Vietnam genomgår stora och snabba förändringar genom att lagrar luckras upp och pressen på konstnärer har blivit mindre, behöver man som konstnär tillstånd för att genomföra offentliga utställningar. I och med detta behandlas och bedöms konstnärens arbete i flera olika politiska instanser, som med hjälp av dokumentation, rekommendationer samt beskrivning av det som ska visas sedan fattar beslutet. Ja eller nej. Home Tunnel var helt och hållet mitt eget initiativ. Jag hade varken samarbetspartners, utställningslokal eller inbjudan. Detta tillvägagångssätt förekommer inte i Vietnam och det behövdes papper. intyg och bevis för att kunna bli tagen på allvar och starta proceduren med tillstånd. Jag fick hjälp av det svenska konsulatet som med erfarenhet om vad som öppnar dörrar i Vietnam stämplade kungens ansikte samt en massa andra färgglada respektingivande symboler på ett välformulerat intyg alla för Sverige stöder Veronica. Very important for Vietnam, fick jag sen höra. Intyget var en succé och jag var kungens personliga hovkonstnär. Först intyg, sen kläder. Jag sydde upp en dräkt, en sorts polyesterpyjamas, skjorta och byxor i färgglada mönster. Inte lika underbar som de vietnamesiskorna har till vardags, men ändå. En tvådelad, enfärgad sak. Skor, inga flipflop utan finskor skulle det vara. Håret bort från ansiktet och borstat händerna. Jag log och log. Jag ser ett mobilnummer på en husvägg. Room for rent. Ringer upp och sitter 2 timmar senare i en glänsande svart bil på väg genom Saigons gator. Det är 30 grader varmt ute och på sin höjd 12 i bilen. Aircondition är status och är man affärsman och kör en exklusiv bil har man det naturligtvis iskallt i den. Ägaren till bilen är högst 27 år och tillhör Saigons nya överklass som hänger på kaféer och dricker cappuccino som kostar lika mycket som en normal vietnamesisk dagslön. Hans familj äger över 100 lägenheter. De flesta ligger i distrikt 1 i Saigons centrala delar. De är lyxutrustade och kostar därefter. En CD sätts in i bilstereon. I like Christmas, säger han och syftar på julmusiken i en vietnamesisk version. Yes, nice, säger jag. Vi ska till ett av hans hus som ligger utanför centrum. En tvårumslägenhet som lär vara enklare och kanske, tänker jag, skulle kunna passa mig. Här har du ett köpcentrum som ligger nära. Chanel och Gucci, you know, säger han och nickar åt ett höghus. Sure, tänker jag och börjar mer och mer känna att jag inte är den hyresgästen han söker. Det är viktigt med säkerhet, säger han. Och att du får det tyst och lugnt. Alla vill ha det tyst. Lägenheten är ny. Alla möbler bars in igår. Han visar det moderna köket, gallren på balkongen, den nya tvättmaskinen, stora sängar. Hissen är tysk. Good quality. Sen kommer du att ha Koreas ambassadör som granne. Nice, svarar jag. Vi lämnar huset, nickar till vakten. Du borde köpa en motorcykel, bara $1,000 för en ny. Jag ringer dig om 2 dagar, säger han, innan jag släpps av i backpackerkvarteret där hotellrummen kostar $1. Efter 4 veckors ihärdigt sökande i hopp och förtvivlan får jag klartecken att jag kan hyra ett typiskt 4 meter brett, 15 meter långt hus av en gammal dam utanför staden. Hennes hus används just nu av militären för att lagra olika kommunistiska uppvisningskläder, till exempel orangea overaller som gatusoparna har. Men de kan hon ta till ett annat förråd. En halvtimme innan jag ska flytta in får jag ett sms att polisen sagt nej. De vill inte ha konstaktivitet i det området. De förstår inte varför jag vill vara så långt från centrum. Och de förstår inte hur jag kan kalla det som jag tänkt göra för konst. Jag tar på mig den enfärgade dräkten, samlar ihop pappren och mobiltelefonen. Vinkar till motorcykeltaxikillen och åker till Fine Art Association. Ordföranden sitter lyckligtvis och dricker kaffe på kontoret. Jag försöker förklara på franska vad som har hänt. Telefonen ringer. Sätt dig ner och ta det lugnt, säger han. Jag håller på att svimma av anspänningen. Svettas. Dricker en iskaffe jag med. Undrar när någon ska börja prata med mig. Så nära och ändå inte ända fram. Mina konstnärsvänner anländer inom en timme. Alla suckar. Polisen är så här. Vi är ledsna. Polisen förstår inte konst, men vi stödjer dig. Mrs. Mintoy sitter bredvid oss. Hon ska lämna in några uppgifter till kontoret angående hennes medlemskap i organisationen. Hon är klasskamrat till en av konstnärerna och får höra hela historien om min skulptur. Att jag behöver ett hus. De gestikulerar. Hon tittar på mig. Och hon skrattar. En timme senare åker vi tillsammans ut till hennes hus vid Saigonfloden. 4 dagar senare har hon, gammal vietkongsoldat som hon är, övertygat polisen att godkänna mig som hyresvärd. Jag får flytta in om 3 dagar. Du borde sitta med benen på samma sida, säger Tang, den 22-årige klarinettstudenten. Vi står utanför hans mors hus. Saigonfloden och dess båtar rör sig sakta förbi oss. Jag har knäppt på mig min orange-svarta hjälm, satt fast munskyddets gummisnoddar runt öronen och placerat solglasögonen på näsan. Tjejsadel? Nej, då dör jag, svarar jag. De nödvändiga färdattiraljerna skaffar man på 10 minuter, men känslan av att vara ett med motorcykeln kommer inte på beställning. Ser mig falla av i en krokig volt. 2 poäng. Alla fina flickor i Saigon sitter i nätta kjolar med benen dinglandes på en och samma sida och läser en bok, håller i en bebis eller fixar med naglarna. De är födda på en motorcykelsadel. En mamma, pappa, liten bebis och en stor låda passerar oss på ett 2-hjuligt fordon och tutar innan svängen. Jag är inte van att åka motorcykel. Jag gör inte det i Sverige, lägger jag till och svingar ett ben över sadeln. Han tittar oförstående på mig. På samma sätt som då jag svarar, ja, vi har mygg i Sverige. Mygg finns även där det inte är varmt. Min kjol är elastisk och praktisk. Den tänjer sig och jag sitter bekvämt och stabilt på motorcykeln. Han har mycket att berätta för vännerna på musikuniversitetet om den västerländska tjejen som snart är 30 år, men varken är gift eller har barn. Hon gestikulerar för stort och säger att maten är fantastisk för många gånger. Dessutom ska hon bygga en skulptur i hans mors hus. Och han undrar verkligen om hon vet hur man skruvar in en skruv i väggen. Min Toy är en ensamstående kvinna som inte vill gifta om sig för att hon vill ha tid för sig själv. Hon är extremt bra på affärer och låter mig betala 3 gånger för mycket. I min lycka över att ha hittat platsen för Home Tunnel känner jag bara tacksamhet. Min Toy undrar varför jag vill ha 2 kvinnor som assistenter. Kvinnor är ju så svaga. Jag kommenterar att min skulptur är till största delen gjord av tejp. Kvinnorna bär Vietnam. På Saigons gator trängs kvinnorna som försörjer sig på att sälja frukt, soppa och efterrätter. Hela försäljningsverksamheten ryms i 2 korgar som hängs på en stadig stång. Detta balanseras sedan snabbt och vant på axeln fram genom stadens gator. Jag såg en svensk ståtlig man prova att lyfta en av dessa fruktkorgar och till slut lyckades han få upp den 20 cm från marken. Det tunga jobbet på risfälten är traditionellt kvinnornas. Där lyfter de ton efter ton med ris. I Vietnam är skulptur det manligaste som finns. De offentliga skulpturerna är av sten och kommunistiskt monumentala. Vi känner igen estetiken från Ryssland, heroiska soldater. Kvinnor anses vara mer lämpade till att göra lackmålningar. Jag är inbjuden till en konsthögskola för att visa mina skulpturer som är gjorda av plast, tejp och hönsnät. Läraren, en ung man, vill att eleverna ska få se något bortom traditionen. Varför är det så få kvinnor som är skulptörer i Vietnam? Frågar jag honom och får samma svar som alltid. För att kvinnor inte är starka. Pong är 26 år och utbildar sig till skulptör. Hon är en av 4 kvinnor på hela universitetets skulpturavdelning. Efter att vi tillsammans böjt 45 järnrör med ett provisoriskt verktyg säger Pong bestämt att om du inte kan något måste du tänka jag kan, jag kan, jag kan. Hennes pojkvän Tao blir också min assistent. Han pratar inte engelska. Det är Pong som sköter kommunikationen. Hon vill tänka själv. Hon är arg på utbildningen. Trött på att behöva stå och kopiera professorernas arbeten för att sen kanske bli godkänd. Eller som oftast, höra att hon är 2. Att hon måste acceptera att hon inte är lika bra som killarna i hennes klass. Okej. Socialrealism, symposium, monument och minnesplatser i sten. Det är det officiella. För att inte glömma de tusentals lackmålningar av fiskar som görs av konstnärerna. Men Saigon har en mindre parallell konstvärld. Jag åkte runt med mina inbjudningskort på de konstgallerierna som har ambitionen att vara samtida och där träffade jag utlänningar och vietnameser som försöker ändra systemet. I konstnärernas ateljéer görs målningar som är fria, deras egna verk, de som de inte visar. De väntar, om 5 år kanske. Galleriet Kuyen hjälper mig genom att skicka ut e-postinbjudningar till alla deras kontakter. På vernissagen kommer folk som jag handlat av, motorcykelchaufförer, grannar, restaurangägarna där jag ätit, konstnärer från Vietnam och andra länder, gallerister, kulturintresserade, vänner och turister. Jag bor i huset under uppbyggandet av skulpturen. Jag skär mig på bambustickorna, slår i de stora spadarna som tränger sig ut ur tunnlarna. Det är de som gräver, gröper ut huset för att göra en ny existens där inne. Jag har ingenstans att sitta. Stolarna har antingen knivar fästa på sig eller bambu. Kylskåpet är täckt med häftstift. Skulpturen är snart klar. Det är dagen innan öppningen. Mina assistenter och jag är utmattade. Min svenska blonda vän och frilansjournalisten Anna Dahlqvist, som följt med mig för att skriva egna reportage, sätter på sig sitt Vietnamlinne och drar iväg med Mrs. Min Toy till polisen. Vi har för några timmar sedan fått ett officiellt godkännande från den i Saigon högsta politiska instansen att jag får ha öppet för allmänheten. Fram tills dess har det varit oklart. Det har varit konflikt på Fine Art Association där inte alla i styrelsen ville stödja mitt verk. Herr ordföranden har kämpat för mitt projekt och de kunde till slut ansöka om lov för mig. Beslutet har dragit ut på tiden. Jag har fått åka fram och tillbaka på motorcykeltaxi och haft förvirrande möten på franska och vietnamesiska. Nu återstår bara att den lokala kvarterspolisen ska godkänna intyget från politikerna. Det är här mutor kan förekomma. Mrs. Min Toy har varit stressad de senaste dagarna, orolig för vad polisen ska säga och är väldigt negativ. Tror inte att det kommer att gå. När Anna, alla vietnamesers favorit, glider in på stationen med Mrs. Min Toy håller de på att förbereda fest och alla är på gott humör. De uppskattar hennes gula Vietnamstjärna på det röda linnet och tar bugande emot vernissagekorten innan de ger mig mitt tillstånd. Det är ett par dagar efter vernissagen. Det ska snart börja skymma. Arbetspassen är klara och matställena fylls. Det tråkigaste momentet är kvar, dokumentationen. Jag svettas floder trots de surrande fläktarna och river mig på bambupinnarna. Veronica! Anna! Det är en av byggarbetarna som ropar från trädgården, eller före detta trädgården. Ett gäng på 6 personer har parallellt med mitt skulpturkonstruerande byggt ett 2-våningshus bakom mitt hus. Det har inte varit frågan om att ta en paus ute i hängmattan under dagens varmaste timme, för min trädgård har varit en svetsindustri och all vegetation är ett minne blott. Men inget ont utan gott. De har också mer än gärna hjälpt mig att sätta ihop några av de delar som behövts för att få tunnlarna att bli hållbara. Kom! Kom ut! Dunkningar på dörren. Där står de. De 6 arbetarna. Nytvättade och med rena skjortor. Ett bord är uppdukat med 10 sorters snacks, bläckfisk och chilisås. En säck med is och ett 20-tal öl. Huset är klart och nu ska det firas. Jag bidrar med en flaska gin. Ögonen lyser. De läser etiketten. Importerad. Tummen upp. Det kan inte bli bättre. Asfulla balanserar de runt bland knivar och bambu. En av killarna testar nätet med påtejpade tandpetare som täcker min säng. De pekar på de olika knivarna i soffan. Så här dödar man någon bakifrån. Så här dödar man framifrån. Ja, man kan också döda med spik. Nam känner på den taggiga skinnpallen. Tunnlarna, ja, de var så här stora. Number 1. Din skulptur är number 1. Och vi är number 1. Alla var de med i Nordvietnams grilla. Vinnarna. För dem har min skulptur realistiska vapen.